God morgon Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria Jakobs mor och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. De sade till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta. Men han sa det till dem: var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: han ska gå före er till Galileen, och där ska ni få se honom så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde bort från graven, till bävan, och bestörtning hade kommit över dem. Och de sade ingenting till någon, därför att de fruktade. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Kristus är uppstånden. Låt oss be. Tack Herre för att det är sant. Skriv nu denna sanning in i våra hjärtan. Och lär oss och visa oss vad det betyder för oss. Ja, sänd din ande till att göra ditt under bland oss. Och svar och en av oss. I Jesu namn. Amen. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är uppstånden. De sökte på fel plats. För döden är dödad. Och segern är vunnen. Döden har fått en överman. Och det finns väl ingen sanning som som har så stor betydelse för oss i våra liv än denna. Att döden har fått en överman och att han ger oss livet. Att han har uppstått och att han ska uppväcka oss till nytt liv. Döden har inte sista ordet, för det har vår frälsare. Graven är inte det sista, för Jesus har sprängt dödens länkar. Och så ska han en dag väcka upp alla döda. Påskdagen, det var dagen då allting vände. Lärjungarna började i djup förtvivlan. Så gick det över i förvirring. Vad var det som har hänt egentligen? Och så blir det förhoppning. Och så blir det till slut jublande glädje och visshet. Jesus lever. När vi läser evangelierna så kan vi nästan undra, för över beskrivningen, den skiljer sig lite åt i de olika berättelserna. Vilken ordning skedde saker och ting? Vem mötte Jesus först? Hur många kvinnor var det där vid graven på morgonen? Och så vidare. Det är vissa som har hävdat att eftersom det ges en så delvis splittrad bild, så är det ett tecken på att det är liksom påhittat. Att det inte är trovärdigt. Men det är precis tvärtom. Det visar ännu tydligare att evangelierna är trovärdiga och sanna. För om alla vittnena, om alla de olika texterna hade gett precis samma beskrivning av den här omvälvande händelsen, ja, då hade vi misstänkt att det var tillrättalagt. Man hade kommit överens om innan vad man skulle säga. Men så var det inte. Att Jesus uppstod, det kom som en fullständig överraskning. Det slog ner som en bomb ibland dem, trots att han hade talat om det i förväg. Och då vet vi hur det är när det plötsligt händer något riktigt överraskande. Om alla vi skulle se någonting riktigt överraskande hända här, då skulle vi sedan kunna ge lite olika beskrivningar om det. Vi satt på olika håll, vi såg och la märke till olika saker. Det är ett bevis på att det är levande vittnen som berättar vad de har sett den dagen. Då det som skedde som de aldrig kunde tänka sig, att Jesus stod upp från de döda. De var fullständigt övertygade om att Jesus levde. Senare vid ett tillfälle så var det 500 bröder, skriver Paulus, som mötte honom på en enda gång. Varav många levde när han skrev. Det bara gå och fråga dem. Också bindlarna i graven, de vittnade om att Jesus hade uppstått. Johannes skriver om det i sitt evangelium. Att linnebindlarna låg där, såg han. Och huvudkudden låg hopvikt vid sidan. Och då såg han och trodde. För linnebindlarna, de var inte liksom uppvirade, som om någon hade liksom tagit av bindlarna från Jesu kropp och burit iväg den. Utan linnebindlarna, de var ju hårda och fasta av alla oljor som de hade ju liksom, de hade stelnat runt Jesu kropp. Och så låg de där som ett tomt fodral. Jesus hade lämnat linnebindlarna med sin förhärligade kropp, gått rakt igenom dem, som han sedan direkt efter gick rakt igenom stenen genom berget. Han levde, Johannes såg och trodde. Så är Jesu uppståndelse en mäktig bekräftelse på att det ord Jesus sa på korset är sant. Det är fullbordat. Allt är färdigt. Uppståndelsen är Guds egen bekräftelse på att han har tagit emot Jesu offer och är fullständigt nöjd med det. För evigt. Han kräver inget mer offer. Inget mer offer för att vi ska få förlåtelse, för att vi ska få vara, för att vi ska bli Guds barn. Uppståndelsen visar att Jesus verkligen vann en seger över döden, över synden, döden och vår ärkefiende djävulen. Jesus segrade över synden. Kvinnorna undrade, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? De kom sorgsna, nedtyngda, och så ville de göra Jesus en sista tjänst och smörja hans kropp. Och tänkte på, hur ska vi få bort stenen? De visste att de inte kunde rulla bort den själva. Hur skulle de komma in till Jesus? Och så kan vi tänka den tanken i lite överförd mening. Och tänka att om Guds ande får tala till oss, så blir en fråga levande för oss. Vem ska ta bort stenen? Vem ska ta bort min synd? Vem ska ta bort min död så att jag kommer in till Gud? Att jag kommer hem till honom. Den som Herren får tala till inser att nej, jag kan inte det själv. Jag kan inte flytta stenen om jag så kämpar hela mitt liv. Men idag så får du och jag följa med kvinnorna till graven och se att stenen är borta. Stenen är borta. Och du får höra änglarna säga, var inte förskräckta, var inte rädda. Vid Jesu tomma grav och i mötet med den uppståndne som kommer till oss genom sitt ord, genom sakramentet, så förstår du att stenen är borta. Den synd som låg som en tung börda på dig, som stängde vägen till gemenskap med Gud, den är försonad, borttagen, utplånad av Jesus själv. Aposteln lär oss i Romarbrevet att Jesus utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och Rosenius skriver, låt oss fröjdas och prisa. Meningen är denna. Kristus var helt och hållet i vårt ställe, både i sin död och uppståndelse. Vi var inför Guds ögon så inneslutna i honom att när han så som Guds lam dog för våra synder blev våra synder borttagna. Och när han uppstod rättfärdigad från synderna skedde även detta för världen, för mänskligheten, som innesluten i honom uppstod rättfärdigad från synderna, så att ingen nu behöver dö för sina synder mot lagen, om man inte genom otro förtrampar Guds son. Nu ligger döden besegrad vid Jesu fötter. Din död, också din grav, är sprängd av Jesus. Och Jesus har redan i dopet dragit dig in i denna fantastiska verklighet. Dragit dig in i livet där döden, där synden och döden är besegrad och utplånad. Nu kommer Jesus till dig idag. Han vill ge dig detta, förvissa dig om detta på nytt eller ge dig detta för första gången. Du låter väl inte denna fantastiska gåva gå dig ur händerna? Du låter väl inte Jesus gå ifrån dig genom att du vänder ryggen till honom i otro? Eller att du i kärlek till allt det detta livet innehåller, att du värdesätter allt det högre än den eviga glädjen som Jesus vill ge dig? Allt det här varar så kort, så kort. Plötsligt är det slut. Men Jesus har vunnit uppståndelse och evigt liv åt dig. Ett evigt liv som börjar i gemenskap med honom redan här och nu. Han har vunnit liv åt dig på den nya jord som han ska skapa. Och han ger dig redan nu frid och ett gott samvete i förvissning om att du har frid med Gud. Och det, mina vänner, det är allt för mycket, allt för stort och underbart för att gå miste om. Och nu ger Jesus det till oss. Döden är besegrad. Ingen av oss kommer undan död och grav om inte Jesus kommer tillbaka innan dess. Och döden är något mörkt, något oroande. Ja, djupast sett något helt onaturligt, för det hör inte hemma i Guds goda skapelse. Det är någonting som fienden har dragit in. Men idag på postdagen möts vi av budskapet att döden är övervunnen. Jesus har uppstått, och det innebär att alla en dag ska uppstå. Den som tror på honom ska uppstå till evigt liv i härlighet. Den som inte vill att tro på honom, som vänt honom ryggen, kommer att uppstå till dom och evig fördömelse. Så inbjuds du idag att av Jesus ta emot hans rättfärdighet, så att du får gå in i den eviga glädjen där sorg, lidande och död för evigt är borta. Och Bibeln och Jesus talar om en konkret kroppslig uppståndelse, att kroppen ska uppstå. Rosenius skriver: det är ju inte om själarna utan om kropparna som Herren så ofta försäkrar: jag ska uppväcka dem på den yttersta dagen. Om du nu inte förstår hur förmultnade eller brända kroppar ska kunna uppväckas, eller hur havet ska ge tillbaka de döda, fråga dig då vad du förstår. Förstår du hur Gud en gång skapade allt av intet, eller vem som gav honom materialet till allt? Svara honom på de frågorna han ställde till Jobb. Var var du när jag la jordens grund? Böj dig för den höge, hans majestät, och bekänn att du ingenting förstår och att han är allsmäktig och kan göra allt han vill. Bibeln ger oss ett fast hopp om att inte bara våra själar ska få evigt liv, utan om att kroppen ska uppstå och att hela människan leva i gemenskap med Gud för evigt. Då ska den som dött i gemenskap med sin frälsare bli förhärligad och lik honom, som aposteln skriver. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har makt att lägga allt under sig. Slutligen är också djävulen besegrad. På syndafallets dag så lovade Gud att kvinnans säd i ental, Kristus, skulle söndertrampa ormens huvud. Och det har skett. Det skedde på korset. Det som såg ut där på korset som ondskans seger var i själva verket Guds stora triumf, Jesu triumf. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Den onde är fortfarande verksam. Men han är bunden av Kristus och kan inte gå längre än Kristus tillåter honom. Den onde vet att han är besegrad och så försöker han på olika sätt locka oss bort ifrån Jesus. Och så kan du på olika sätt höra hans anklagande eller förledande röst. Och då får du svara honom som det står om de heliga i Uppenbarelseboken, att de övervann honom genom lammets blod och sitt vittnesbördsord. Du får konkret möta frestarens röst och säga, även om du anklagar mig för att vara en syndare och även om mitt samvete håller med, om jag känner att du har rätt, att jag är en syndare, så vet jag att Jesus har dött för min synd. Han har uppstått och i honom är jag rättfärdig. Och jag vet att Gud är större än mitt hjärta och vet allt. Det jag inte klarar av att alltid tro, att jag är rättfärdig i Kristus, det vet Gud. Han är större än mitt hjärta och vet allt. Därför håller jag mig till honom. Gud ser det jag inte själv alltid klarar av att se. Gud ser mig som rättfärdig i Kristus. För det viktiga är trots allt inte vad du ser. Det viktiga är vad Gud ser. Och Gud ser lammet som var slaktat inför sina ögon som din rättfärdighet, din helighet i himmelen. Det får du hålla dig till. Och så får du svara när frestarens röst kommer och vill fresta dig till synd. Nej, jag vill inte synda mot Gud. Jag har ju dött bort ifrån synden i dopet och uppstått och lever nu för Gud i Kristus Jesus, som aposteln skriver. Nu vill jag inte följa dina lockande röster, utan istället hålla mig till Kristus, han som är min frälsare. Och så vill jag mer och mer lära känna kraften av hans uppståndelse. Vår fiende vet att han är besegrad av Jesus på korset. Han vet att han måste fly undan, lämna oss som vi kämpar mot honom just med ordet om Jesus och hans seger. Om Jesu blod. Det är därför som han gör allt för att vi ska glömma det. Att vi ska glömma att ordet om Jesus och hans seger, hans blod, ska komma långt bort i våra tankar. Så att vi istället ska börja tänka, jag är verkligen ett hopplöst fall. Du ser ju hur svag och misslyckad jag är. Du ser ju hur många gånger jag har misslyckats med att hålla och följa din goda vilja, Herre. Och så märker du hur sjukdomar kan angripa dig själv eller dina medmänniskor. Och så vet du och tänk på att du en dag ska läggas i en grav och förmultna. Och så sås tvivel på att du kan ha rätt till syndernas förlåtelse. Att det ska vara möjligt att du en dag ska uppstå ur graven. Så gör din fiende det som han har gjort från början. Han försöker att så tvivel på Guds ord in i ditt hjärta. Men än idag så hjälper det samma. Det är samma hjälpmedel som du har, samma kraftfulla hjälpmedel i din hand när du använder dig av Guds ord. Du får möta frestelserna och frestaren och anklagelserna med ordet om Jesus som vunnit seger över synden, över döden och djävulen. Du ska veta att det är fullt möjligt att bli frälst. Också möjligt att bli bevarad. Och så får du också i förvissning om att han som led och dog på korset för din skull, han längtar också efter den av dina medmänniskor, de i din familj, de där ute i världen, i vårt samhälle och ända till jordens yttersta gräns som inte känner honom. Han längtar efter dem och han kan inte sluta att längta efter dem. Han kan inte sluta att söka efter dem, för han har dem upptecknade i sina händer. Se på mina händer, har jag upptecknat dig. Han har upptecknat dem, han har såren efter spikarna kvar i sina händer. Han kan inte glömma en enda människa som han har dött för. Det är omöjligt för Gud. Så du ska veta det, att när du bär på de tankarna att för människor som du oroas för, antingen om de står nära eller om de är längre bort, ska du veta att den oron du har och den längtan du har, den är bara en liten, liten svag skugga av det brinnande och bultande frälsarhjärtat som han har, som nu sitter på tronen och som vill att alla ska nå fram. Som sänder sitt evangelium för att omvända människors hjärtan. Som sänder det med ljus och frid. Och som inte ger upp. Så när du ber för dina medmänniskor, så ska du veta att du vänder dig till honom som älskar dem långt mycket högre än du någonsin kan. Du vänder dig till Jesus, han som är världens frälsare. Så får du för egen del och för att hålla lampan brinnande, om man säger så, också i bönen för dina medmänniskor, hålla dig nära Jesus Kristus i hans ord. Ofta söka honom där och i nattvarden, i bönen, så att du blir påmind om, så att han kommer nära ditt hjärta och påminner dig och värmer dig. Påminner dig om att han har gjort allt för dig. Han har dött för dig, tagit bort domen och straffet och därmed också besegrat döden och djävulen. Så försäkrar Jesus dig slutligen: amen, amen säger jag er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Amen. Så tackar vi dig, kära Herre Jesus, för att du har vunnit seger över synden, döden och djävulen. Och tack, Herre Jesus, för att det gäller alla och att det också gäller oss. Herre, vi ber dig att du dag för dag låter oss leva i denna sanning, leva i din uppståndelseskraft, så att vi håller oss nära dig. Och vi ber dig, Herre, bevara oss hela vägen till slutet, nära dig. Och vi ber för alla våra medmänniskor, om de står nära oss eller långt borta. Våra medmänniskor som inte känner dig och din uppståndelseskraft, som inte vet att de har en försonad Gud och att Jesus har vunnit en evigt giltig rättfärdighet, ett evigt liv, en evig glädje åt dem. Herre, blir du de övermäktiga så att de bara måste få del av denna ofattbart stora och rika gåva. Och sänd oss, Herre, på det sätt som du ser vara bäst. I de kallelser som du ger oss som församling, som missionsorganisation, som enskilda. Herre, vi överlämnar oss i dina goda, barmhärtiga, sårmärkta, levande händer.